Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och vi är igång. Är vi igång?
Ja, let's say, and we're live.
Du ser väldigt snärtig ut. Har du varit ute på cykeltur?
Nej, jag ska springa hem härifrån.
Ja, du ska inte med på middag ikväll? Eller du går hem och sen?
Nej, det var liksom lite för kort varsel. Min dotter ska gå och träffa en kompis och sådär.
Okej, trevligt. Du ser hurtig ut i alla fall.
Jag känner mig faktiskt hurtig. Det är halva jobbet. Det kommer vara särskilt att springa genom city.
Härligt. Härligt också när man har ett mål.
Jag tror det blir bra istället för att komma hem och då byta om och försöka gå ut och springa. Jag känner att det här, då är det liksom på vägen och nu är jag ombytt. Så liksom, nu kommer jag inte ångra mig heller.
Nej, jag tänkte på. Alltså om jag ska springa hem.
Det hade varit jobbigt nu. Gud vad ont det hade fått, känns det.
Ja, det hade varit, jag vet inte, jag hade blött. Jag vet inte från mina ögon.
Inte tänka på det. Åh, det känns också som att ditt bäcken hade varit.
Det var väldigt länge sedan jag sprang. Alltså som jag så här, tog sådana steg som var såhär.
Löpsteg.
Alltså det stora steg för att ta mig fram fort.
Studsa liksom. Nej, jag får ont bara jag tänker på det.
Ja, men det kommer en dag när man ska springa. Jag undrade, när är det man får så här pregnant face?
Det är lite olika. Men det är väl där kring tredje.
Nu snart.
Det är det verkligen inte det, tycker jag.
Men jag brukar ha det. Jag tycker det är ganska gulligt.
Ja.
När man får lite så här. När man, men det, jag tycker det kan ju också vara lite verkligen i slutet. När någon, då tycker jag, man kan se på folk när du är så mogen nu.
Som det är en mogen frukt.
Som en helt mogen frukt när det är liksom. Läpparna svullnar.
Ja, på absoluta slutet. Ja, det är verkligen läpparna. Även ibland ögon, alltså liksom hela, kring ögonen. Det är vätskefyllt. Det är så det ser ut.
Ja. Nej, igår var jag så obekväm. Och jag vet inte om det var, jag hade ätit konstigt. Eller jag kände mig bara så här. Eller så var det begynnande ångest. Vi har haft lite ångest idag. Men att jag bara, jag får inte luft. Det finns ingen plats här.
Ja.
Ja, jag försökte, jag var tvungen att gå och lägga mig och bulla upp med alla kuddar runt om. För jag kände att jag kan inte andas upp. Ja, och så tänkte jag, då fick jag lite, då ska du bli ett mycket större barn här i. Men det var inte riktigt barnet, jag vet inte, jag fick bara någon så här konstig, säkert lite blandning, lite gas, lite ångest. Eller något.
Uppifrån och nerifrån.
Ja. Ja.
Ja, det går ju. Det kommer ju få luft och så.
Jag vet, det har ju flyttats på sig förut. Men.
Man får bara påminna sig om det. Det var väl bra att du gick och la dig. Ja. Det ser ju stor skillnad. Och sitta upp och sen liksom få halvligga.
Ja, och sen så ställde jag mig lite så där med rumpan upp. Och så det var jätteskönt. Alltså ställde mig på med fyrfot eller vad man ska säga. Fast inte riktigt, men med.
Med huvudet ner och rumpan upp.
Så satt jag och kollade på en film.
Upp och ner.
Det var jätteskönt. Det känns som att det borde vara tvärt emot. Men det var bara så här.
Look at me, I'm pregnant.
Men du behövs. Du vet inte hur det känns.
I've never been through it. Så det var inte sant.
Nej, men det var faktiskt väldigt skönt.
Hur mår du annars då, förutom att du är gravid, höll jag på att säga. Inte förutom.
Det är det enda jag är.
Det är det du är förstås. Det påverkar mig, jag menar. Förutom att du inte kunde andas.
Överlag bra. Men jag Jag tycker tröttheten är, det tar påtaglig över ganska mycket. Och jag känner mig också, idag har jag varit lite ledsen, gråtit på morgonen. Och behövt lite kramar. Och igår kände jag också så, lite så här low. Men inte panik. Inte
särskilt bara att man är low ibland. Mm. Ja.
Känns det hormonellt eller något? Lite low. Och jag känner också att jag hade bara velat, jag har ett starkt sug efter att inte göra någonting.
Ja.
Och suget mättas inte.
Det är bara en månad kvar ändå, tills du är ledig.
Ja.
Det kommer bli så skönt. Ja, men det går ju fortare än man tror. Och så kommer du ändå mentalt börja stänga av även innan dess.
Mm. Jag börjar stänga av redan lite grann. Men jag tänkte, jag var hemma hos en kompis idag och jag bara pratade om att gud vad snoppet skulle vara om den kommer så här vecka 37 eller alltså det är okej, den får ju komma när jag vill.
Fattar, men det är inte det man vill helst såklart. Om man har tänkt sig att man ska varva ner.
Och det är okej. Men jag vill bara, jag längtar verkligen efter den där tiden där jag bara ska ta det lugnt.
Jäsa.
Mm. Jäsa, det var så länge. Det är väldigt sällan jag bara jäser faktiskt. Alltså i alla fall, ja men mer än 10 minuter.
Ja, precis.
Ligga och dra sig i sängen. Alltså att bara verkligen softa. Det skulle jag
vilja. Ja, liksom några timmar.
Det kan man göra med en liten bebis också. Men det är något annat att bara tänka på.
Också bara vara själv.
Att vara själv.
Alltså jätte...
Jag försöker verkligen ta in det också nu. Att, för det kommer komma nu lång tid där jag sällan är själv. Mm. Alltså att jag har en bebis på mig antagligen hela tiden. Mm. Vilket ska bli jättemysigt. Men det är också väldigt skönt att vara fri.
Ja.
Så det njuter jag av.
Njut verkligen. Allting har sina pros and cons, men... Nu
men jag njuter av det.
Skönt, ja.
Men igår hade jag också lite alltså jag har sammandragningar alltid eller sen tidigt, men igår gjorde de faktiskt lite ont. Så då blev jag så här, gud, ska jag föda nu? Nej.
Nej, det är inte
Nej, men det, jag trodde inte jag skulle föda, men jag var ändå så här, det här är lite typ det är alltså det är någonting lite annorlunda kanske. Lite
förberedelse.
Mm?
Bara kolla, trying out the gear.
Mm. Men ändå skönt att nu ut vecka 30 någonting, då kan du ju klara sig. Men
det går bra.
Det är också en helt annan upplevelse. Ska man vara på neo typ?
Jag tycker jag kan vänta en stund. Jag hoppas att det inte är innan 38. Så att du ändå får 2 veckor av relax. Och sen är det bara att köra.
Men
det är vad jag hoppas.
Klara allt, ja. Det är det vi hoppas. Hur mår du, min kära?
Jag mår bra.
Kort och gott. Hur, ja, vad säger man? Går bilen eller vad är det man säger?
Ja, kanske man säger.
Nej, ja. Det är något sådär small talk.
Ja. men ja, det är liksom, jag känner att jag hade så frälst ut att jag fick Reiki en gång. En gång. Liksom.
Berätta, vad är Reiki?
Reiki, vet du vad? Någon som kan något om det kommer säkert säga att I'm butchering it. Mm. Min upplevelse var...
Din version av Reiki.
Ja, min version av Reiki var... Jag låg liksom på min säng och Rut då. Som gjorde...
Som är Reiki-mästaren. Mm.
Exakt. Hon håller på att bli Reiki-mästaren.
Mm.
Hon gjorde en sekvens... Liksom en sekvens av handpåläggning på min kropp. Det började på huvudet. Och liksom olika... Höll på huvudet med båda händer på olika sätt. Och sen liksom axlarna och sen ner. Och om jag förstod henne rätt så är tanken att det ska bidra till att man slappnar av, riktigt djup avslappning, för att där finna återhämtning och att kroppen ska börja liksom bygga upp nervsystemet lite, som ofta.
Och vad är det avslappningen är i handtagen eller vad man säger?
Jag vet inte riktigt vad. Alltså, för hon sa att, liksom, det är inte, hon sa att det är inte att hon ger någon energi eller tar eller bla bla. Så bara att, det är antaget också. Alltså kroppen uppskattar väl liksom en stadig hand kanske.
Var kommer ordet Reiki ifrån?
Det vet jag inte, men det är en japansk snubbe som har kommit på det.
Men då kommer det från Japan, eller?
Ja, men han kan ju ha tagit det från alltså något annat.
Jaha, men det tror du att han kommit på det?
My liksom Russian studies och sen... Ja, så jag vet inte, men det kanske okay. är japanskt. Och
på vilket sätt är du frälst då?
Nej, men för att det var det i kombination med att jag gick sen på så här doula-coachning. Som ändå kände att så här, på under reiki-stunden, då liksom sa, då kom det till mig att, att meningen var, du är inte sen, du är precis i tid. Och jag har känt mig så, eller jag känner mig liksom ofta så jäktad att jag ligger efter med allting. Och det var en sån lättnad som att säga, du behöver inte vara jäktad, du är inte försenad till någonting, utan du är precis där du ska vara i den tid du ska vara. Och jag kände mig så lättad av det och kände väl på något sätt att, men om jag ska kunna fortsätta hålla fast vid det här, då kan jag inte bara prata om att göra mindre, utan jag måste vara lite mer aktiv i att göra mindre. Så då jag hade ändå 3-4 stycken doula-samtal som jag hade bokat in, och jag avbokade alla dem. Så efter mars så har jag tänkt att jag ska inte doula till nästa höst. Så jag har de som jag ska doula nu i november, december. Och sen en i januari, en i mars. Och sen ska jag inte doula på våren och sommaren. Så får vi se hur det känns i höst.
Mm.
Och det, bara det tror jag kommer göra stor skillnad. Och vid det laget kommer jag också vara klar med boken. Och då kommer jag liksom lite mer, det är inte lika ansträngande att liksom prata om boken och sådär. Då kommer jag inte behöva skriva, och så ska jag fokusera på mitt jobb. Och sen så kommer ju Freddy vara 2+ år, och då kommer jag ju vara relaxed. Eller hur? Du har lovat mig det.
Alltså bara, relax har jag inte sagt. Jag säger bara att det är inte samma.
Du sa att kommer vara mad chill.
Det kommer inte vara mad chill, men det är absolut någonting annat.
Det kommer vara något annat. Att liksom man inte behöver springa efter dem hela tiden.
Mm.
Så jag känner mig vad skönt. Vad bra att jag tog tag i det här som jag vet att jag behövde göra. Och känner mig lugnare.
Skönt. Och den meningen, vad man ska säga, den affirmationen, den kom bara till dig.
Ja, det kom bara till mig på morgonen. Hon höll handen på en hand på bröstkorgen, en typ vid solar plexus. Så var det som att hon la händerna där, så sa det bara snabbt, du är inte sen, du är precis i tiden någonting.
Mm, cool.
Ja, och det var verkligen, jag tänker på det dagligen sen dess, att vad skönt. I am where I need to be. Och här ska jag stanna. Verkligen. Så det känns bra, fan. Jätteskönt att känna mig lite mer relaxad.
Bra. Jag tycker det låter mycket sunt. Kunde du hänvisa dem där som du skulle ha samtal till någon annan?
Ja.
Finns
så många bra doler.
Ja, verkligen. Många som söker.
Många som söker doler, och det finns många bra doler, och de som jag hänvisat dem till är minst lika bra som jag.
Om inte bättre. Grymt. Vet du vad jag kom på?
Det är jag som ska säga om inte bättre. Inte du.
Nej, men jag trodde du skulle säga.
Jag vet inte ens vem du har
hänvisat till. Vet du vad jag tycker är? Hoppas inte jag skiter i det nu också. Men jag tror inte det.
Vad är för
det? Alltså du ska ju dola mig. Ja. Men så har du också sagt att du ska vara hos mig.
Ja.
Vet du, jag tänkte på det för att Märta, för att de är stöd, heter hon på Instagram, hade på sin story så här en frågelåda om vad ni som har fött hemma, vad önskar ni att ni hade vetat. Det var väldigt många som var bara så här, önskar att jag hade vetat att det var typ jag som skulle städa, alltså att vi skulle städa så mycket, att det var så mycket att fixa, att man skulle typ vara undersköterska efter. Det har jag inte.
Det upplevde jag inte alls.
Nej. Men det är för att man har folk som hjälper till.
Ja, precis. De andra som var där.
Ja, precis. Ja. Och det är så skönt att bara känna. För det hade ju varit jättejobbigt. Om jag skulle känna att det här på något
att
sätt låg på mig.
Att du skulle städa. Ja, det hade inte blivit något kul.
Men också det, som de sa. Sen också när alla har gått. Att det är så här. Några som tyckte dels att det var läskigt. Men också att då är så mycket att fixa. Jag har inte känt det tidigare. Amat är också väldigt hjälpsam och så. Men ännu mer härligt att du ska vara där och hjälpa till och passa upp lite. Det känns ju jättetoppen.
Det kommer bli så mysigt. Jag har funderat på hur man ska göra med tid. Men jag tänker liksom att jag gör the bare minimum i mitt eget hem. Och resten av tiden är där med dig. Försöker fixa och dona, och inte annat också försöka förbereda så det inte är där, att det finns mat förberett och att det är liksom lite halv fräscht.
Jag älskar tanken. Men jag kommer för själv inte på någonting så där. Vad hade man velat veta faktiskt? Har du något?
Nej, jag tyckte det var härligt när alla var där. Jag tyckte det var ganska skönt när det gick.
Men någon som också sa det att man måste säga till tänka på att folk inte bara kommer så fort som hur fort som helst efter födseln typ efter bara för att man är hemma. Men ja, det kände jag inte heller.
Ja.
Kände jag inte heller och det var också pandemi då så jag tyckte inte det var en grej. Nej.
Jag vet inte vem som skulle vara storming. Ja, det skulle vara pappa.
Ja.
Ja. Ja, det hade det jag inte han säkert, haft men... något emot. Alltså, det tror jag att det tyckte var okej. I så fall.
Mm. Jaha, ja.
Jaha, men du, vi snackade om... jag har tänkt ganska, eller inte nu senaste dagen, men efter att vi spelade in förra avsnittet. Tänkte mycket på... undrade hur folk skulle ta emot det. Och så såg jag att du skrev mycket på Instagram.
Ja, det var ju inte just... Det var faktiskt innan. Inte... Det var en slump. Ja, det var innan. Alltså nu, du pratade om förra avsnittet med Anna. The Midwitch heter hon nu.
Mm.
Hon pratade om fysiologisk födsel. Men vad fick vi för respons?
Jag tycker vi fick... alltså överlag var det många som var så tack, vad kul det var att höra. Och liksom fint att liksom höra folk som tror på... människans inneboende krafter och sådär. Sen så kanske några tyckte väl att det var man kunde vara lite mer nyanserad och det kan jag hålla med om och det kanske inte var direkt riktat till oss. Men det var en som sa något som jag tänkte att okej, men det kanske vi skulle ha varit tydligare med. Det var, och det tror jag att det var för att jag pratade om det här med att bli störd. Att, det är, att man blir störd mycket på sjukhus och man kan ju såklart bli störd hemma. Men att man också ska lägga till då att man blir störd men man har också förhoppningsvis verktyg för att komma tillbaka till bubblan.
Var inte det? Det sa vi ju. Eller vi kanske
jag
inte
tror
sa
inte, men vi
just
pratade
då.
Om det under kursen däremot. Ah, okay. Att, så här, en väldigt bra grej med att ha liksom, verktyg som att, liksom, att man har tränat hypno till exempel, att man kan gå in i djup avslappning. Andningsövningarna är ju just när man blir avbruten. Om någon kommer att prata med en eller det kommer något plötsligt ljud. Att kunna komma tillbaka till bubblan för egen maskin.
Mm. Det känns som att, men det kanske inte sa jag. Det känns som att jag säger hela tiden just det här med att det är inte som att man måste, det här är något man måste öva på egentligen. Om man alla hade förutsättningarna av en, liksom, en katt eller någonting, om man bara kunde gå in i sig själv och inte bli störd, då kommer man ju in i det här hypnotiska av sig själv. Men det är just för att det är så mycket brus runt omkring så är det värdefullt.
Jag tycker även hemma så att man kan, alltså vad vet jag om någon kommer in, att man kan bli störd och bara vetskapen om att men jag har verktygen och jag kan liksom, även om jag skulle komma ut så kan jag också komma tillbaka.
Mm,
att det är en sån trygghet också. Liksom, ja, att
verkligen.
Veta.
Att man har någonting faktiskt. Och det, den här längtan efter kontroll som många har. Att okej, du kommer inte kunna kontrollera förloppet. Men du har kontroll över hur du hanterar situationen. I mångt och mycket. Det kommer på en grej som jag också skrev i frågelådan till Märtas. Angående hemfödsel också, angående det här med att man kan bli störd hemma. Alltså jag har många också tyvärr historier om personer som har känt att de har haft en, det är som en sjukhusfödsel fast i hemmet, för det är ju hembarnmorskor som inte är vana riktigt, alltså dels är inte så trygga i det fysiologiska, dels också är vana vid ett väldigt liksom sjukhustänk och att det då, det blir ju rakt av osäkert när man ska hålla på och dra med sjukhuset och också så här, göra mycket interventioner. Så jag hade en som skrev, hon var så ledsen med hur hon kände sig hetsad rent tidsmässigt och att barnmorskan pushade på amniotomi som inte ledde till något, för jag var bara så här, alltså i alla fall de som de hembarnmorskor som jag har pratat mest med skulle inte göra en amniotomi. Eller det skulle krävas väldigt mycket, alltså att ta hål på fosterhinnorna. Ja. Det är liksom en stor intervention.
Så är de ju inte heller hetsiga inte alls, om med barnet tiden. Mår bra och man själv mår bra.
Nej.
Alltså, tyvärr hade jag ett liknande samtal idag med någon som jag ska dola. Att det var just...
Vid hemfödsel?
Ja, det var hemfödsel. Ja. Men då hade det gått också så här 24 timmar, men alla mådde bra. Och sen det här med att man blev... Nu måste du... Och då försvinner... Alltså, jag menar, då blir ju allting... Det blir inte bra.
Nej, precis. Och det blir inte säkert. Så det är väl rådet. Och det är ju det som blir svårt också när det inte är... Det kryllar ju inte av hembarnmorskan. Man blir väl glad om man får någon. Och att man då också ska hitta någon man klickar med som man verkligen litar på. Ja, men optimalt. I alla fall annars har också med dig... liksom extra stödpersoner och också vara tydliga innan, inte bara anta att alla hembarnmorskor har ett tänkt, det är människor och man måste vara tydlig med så här, det är det här jag vill med min hemfödsel, för det skulle faktiskt vara väldigt läskigt om jag skulle känna mig det minsta otrygg med den som bistår mig i hemmet.
Det blir inte bra. Jag tänker också att det är nog många som inte tänker på just det, och det förstår man ju om man är så här, jag vill föda hemma, jag får ta den jag får. Men att man tänker ändå ett extra varv att okej, om det är bara en person som är tillgänglig, så om det inte känns bra, så ta ett extra varv och fundera på om hemfödseln då bästa. Blir rätt.
Jag skulle faktiskt inte gambla.
För då vet du att det är den du får. Alltså på sjukhus, då blir det ju en gamble också, men då kan du också få en jättetoppen person.
Ja, och typ också mer utrymme att kanske då byta. Alltså att det ändå så här är fördelen då med att det är många där. Om det är någon jag absolut inte gillar, kanske jag byter. Eller att man också kanske är ännu mer bekväm med att då är jag själv på rummet för det mesta. Medan hemma är det ändå viktigt att det är någon som jag verkligen litar på i alla avseenden. Nej, precis. Jag hade inte... Alltså om inte det var någon som jag verkligen kände mig helt trygg med, då hade jag nog bangat på det faktiskt.
Jag tror hemma. Det. Jag fattar också att det kan vara så jävla svårt. För att man bara, det här verkligen. Är det jag vill. Och,
ja. Jättesvårt. Jättesvårt, jag förstår det. Men ja, det var bara en silent. Men folk hade sagt det. Och ja, det är bra att vi... Det är klart man ska ta upp den grejen. Vissa grejer, det är svårt. Man tar upp det i en massa olika forum.
Ja,
men alla lyssnar inte på allting. Liksom man säger 24/7.
Tack och lov.
Verkligen, tack
man
och lov.
Man lyssnar knappt själv vad man säger 24/7. Men jag tycker överlag så tycker jag att det kanske... alltså vi fick ganska mycket respons. Så jag tycker att det är väl inte väckte kanske
tankar.
Så... Ja, det väckte tankar. Och jag tror att jag var mer orolig för att folk skulle känna sig judged. Men jag hoppas att vi var tydliga där med att liksom... det finns inte något rätt och fel. Men just att det handlade om distinktionerna.
Och också som det jag tror Anna vill förmedla, att det är alltså att våga säga typ att det finns en förlust också i att, att det är så normaliserat att frångå det fysiologiska. Alltså det är inte bara för att man är så här, ska vara duktig och göra på det här sättet, utan att det finns ett stort värde som både man själv som förälder och barnet får med sig i att få
liksom, vinst.
Göra det här. Det som jag hade en story om var, jag kommer inte ihåg vad det var som föranledde det, men jag definierade olika ords betydelse och det var jätteintressanta diskussioner om just det efteråt. Dels så fick jag lite, det var en eller några stycken som kände sig, det är alltid någon som känner sig liksom, vad ska man säga, slighted eller alltså att man känner sig kränkt typ. Och för det är så känsligt och jag tror att det är också mycket oläkta sår som rivs upp lätt helt enkelt. För jag höll inte riktigt med det hon sa om att jag typ antyder att hon menar på att jag antyder att induktion eller någonting alltid är dåligt typ. Men för jag, hennes exempel var då hon hade havandeskapsförgiftning och hon var tvungen att inducera, så kände hon sig dålig för att hon var tvungen att göra det typ. Och då bad jag henne ärligt på ett ärligt sätt, vart läste du det, eller liksom vilken del var det du läste in det, och hon kunde liksom inte riktigt svara på det, och då tror jag att det är någonting hos henne. Men däremot att man kanske ska vara ännu mer tydlig med att Typ när jag pratar om induktion, det är klart det finns jättebra tillfällen, precis som jag tycker det finns tillfällen som det är i synnerhet klokt att föda på sjukhus. Det är väl att det dels att man säger saker hela, jag tycker att jag säger det hela tiden. Men,
det är för att vi gör det. Ja. Okay. Vi säger faktiskt hela, också med alla interventioner, det finns en tid och en plats där de är inte bara liksom bra att ha, utan nödvändiga, livsviktiga ibland. Mm. Jättemånga utav dem har ju räddat jättemycket liv. Det tror jag, alltså Emma, lyssnar man med öppna öron, då har man hört oss säga det många gånger.
Och de allra flesta förstod det och så. Men, och det är därför jag tycker just att det är så viktigt att definiera vad det är man menar. För det finns ju definitioner, men de tolkas helt olika. Det var många barnmorskor som skrev till mig just det nu. Partus normalis, PN som man bedömer. Alltså när någonting, att det är en normal förlossning som är då barnmorskans huvudexpertis ska det vara. Och det var det många som skrev att det definierar folk helt annorlunda.
Jag
har också läst i journalen när de pratar om PN med sugklocka. Det är inte ett PN då om det är sugklocka.
Vad är då? Då är ju allting som inte är kejsarsnitt.
Ja, typ. Och då är det någon som tolkar. Så då någon som sa, ja men basically alla vaginala födslar räknas då som PN. Medan andra har åt helt andra hållet, att det är typ fysiologisk födsel. Alltså det ska vara helt typ interventionsfritt. Så å ena sidan finns det inga PN, å andra sidan finns det typ bara PN. Ja. Det här blir så svårt också med statistik och också så svårt just när man pratar säkerhet, just när man pratar om hemfödelse, om man pratar om det mycket, då blir det också så tydligt, vi pratar om helt olika saker.
Ja, men visst.
Så där tänker jag att det är jätteviktigt. Och då var det någon som sa, borde inte du som vårdpersonal följa, det var nog innan jag tog upp det med PN, men följa liksom de definitionerna som finns. Men det är kanske trots att säga att fysiologisk födelse, det är inte en vedertagen term inom vården.
Ja.
Men jag tycker den är viktig och bra just för distinktionen. Det som är normalt är ju ganska flytande. Det förändras verkligen med tiden.
Det tänker jag verkligen är något. Alltså det är två saker många inte tänker på. Speciellt när man pratar om vården. Att man pratar om evidens och det ena med det tredje. Att man glömmer bort att allting ska tolkas av människor. Och människor är ju också färgade av liksom sina tidigare erfarenheter. Och man kommer... Samma resultat kan ju läsas helt olika av två olika personer.
Mm.
Och det måste man ha med sig. Så vetenskap är liksom inte svart eller vitt. Det är massa saker som man har trott sig veta inom vetenskapen som sen har visat sig inte vara så. Och det handlar om hur fick man fram informationen.
Kontext?
I vilken kontext? Vilka var det man hade med för att liksom komma fram till det här, vem var det som gjorde analysen, vem är det som tittar på resultatet av analysen, allt det här spelar roll.
Är det helt blinded eller kan det finnas någon bias där? Det är ganska viktigt.
Det är jätteviktigt och jag tror att många litar liksom blind på att man bara, men vi liksom, det är forskningsbaserat, det är, vi har gjort studier, men så liksom glömmer man bort att, ja, och jag tror att de flesta har gjort studier och man liksom använder resultat på bästa sättet man kan. Men man gör sig en otjänst om man tror att någonting som vi kom fram till är en absolut sanning. Mm.
Verkligen. Och det tycker jag också, just distinktionen med fysiologisk födelse tycker jag är viktigt just när man pratar forskning. För att alltså den stora majoriteten av forskning som förlossningsvården bygger på är inte baserad på fysiologiska födslar.
Nej.
Utan på det sättet, det som är normalt i den tiden. Som exemplet jag brukar ge är med partogrammet som används fortfarande. Action line används inte på de flesta ställen där man har en ganska snäv tidsbegränsning. Men det här partogrammet som visar ungefär öppningsskedet och hur det ska gå till. Det gjordes på 500 kvinnor. Det var på 50-talet av en snubbe som heter Friedman. Och de stora majoriteten av dem... Dels fick de, hade de epidural eller, nej, 50-talet. De var i alla fall starkt bedövade, om det var med, inte kloroform, jag kommer inte ihåg, men de också förlöstes med tång. Nästan alla.
Men skopolamin var det väl många som
ja, kanske. Den. Jag kommer inte ihåg nu. Men det var i alla fall väldigt, alltså en supermedicinsk födsel. Ja. Och att det är också tång. Och, det säger ju någonting om att, är det här...
Är det vi ska basera?
Ska vi basera nu alla på det här?
Verkligen.
Men det är att man blir blind för det som är normalt i sin tid.
I sin tid, ja. Mm.
Men därför just att även, och jag sa det till den här personen att ja, det bästa vore om man hade konsensus, men tills det finns att man i alla fall är tydlig och definierar för sig själv och till andra. För hon bara, men hur ska jag veta vad min barnmorska menar när hon säger normal? Ja, kanske du inte vet. Du får faktiskt fråga. Ja. Vad menar du när du säger det här ordet? Vad lägger du i det? Det är en intressant diskussion och bra för
verkligen
den personen också att få definiera.
Jag tänker också att just liksom normal födsel, det känns som att om det är någonting som man pratar om ändå i tid och otid på en förlossningsklinik, att då borde man, där borde det ju verkligen finnas att så här, det här är vad som menas med det. Alltså
det finns ju en ord definition, men den, så ändå flyter man bort från den.
Det är speciellt. Mm. Och då är det väl, är det då en förlossningskultursgrej, alltså på den kliniken, att säga okej, men här skriver vi så här, eller det här är vad vi menar.
Ja, kanske. Eller för sig, de, även när jag kollar på SFOGs definition, så är den också så här med lite, ja men den grundas på WHOs definition som också inte är helt tydlig, för det finns lite olika spiken. Olika åsikter om till exempel är epidural en del av en normal födsel eller inte, och så finns det lite sådana definitionsskillnader, men generellt så är ju typ epidural anses det var en, också ingå i ett PN, men det är därför det är bra att definiera.
Ja. Alltså det är just ordet normal är
norm. Men jag ser det snarare så. Det vi menar är norm. Det vi menar inte är kroppens fysiologi. För det
nej, och det förstår jag ändå att folk missuppfattar. Mm. För att alltså, normal, och då är ju det som inte är normalt, det är onormalt. Och liksom hela ens liv kämpar man för att inte liksom, vara onormal på något sätt. Eller man. Men alltså, väldigt många känner att det är sämre att vara onormal på något sätt.
Ja, det är precis som med onaturlig, det ordet, att det låter, alltså det är många som inte, det har en negativ klang. Medan man kan också argue, det var någon som skrev det också, att liksom motsatsen till fysiologisk, vilket då jag skulle säga är patologisk, det kan också vara negativt, men det skulle jag se som mer inte lika laddat ord, så att det inte lika många som känner till det. Och att det är mer syftet är att skilja på när till exempel interventionen är nödvändigt och inte.
Och också tänka så här, för att i praktiken så blir ju inte patologisk motsatsen. För att sätter du in en epidural så behöver du inte göra det på grund av patologi. Alltså det finns ganska mycket grejer som man gör under en födsel som inte har med patologi att göra.
Mm.
Det kan ju vara med patologi i åtanke så att säga, men som sagt, i praktiken har inte men de det
kanske, alltså fysiologi kanske är på en sida av det spektrum och på helt andra änden så är patologin, men däremellan så finns det andra, alltså det medicinska också, att man också gör det, man frångår det fysiologiska, men nödvändigtvis hamnar inte på det patologiska. Men en grej som jag tyckte var skönt att få fram i den där storyn, för det är något som jag vet det brottas med, det är svårt för folk att förstå det här med interventionskedjan, och det är också inte värdering i det att det är någons fel att det har blivit på ett sätt, men bara att man förstår att man kör på en intervention, ja men då kommer, det är ganska stor sannolikhet i alla fall att det leder till en annan. Och då kanske det är helt rimligt.
Precis, det är väl det att man kan ju alltid säga nej.
Ja.
Men om det är så att du vill ha det så säkert som möjligt, då kanske det inte är lämpligt heller att säga nej.
Nej, precis.
Om du har sagt ja till en sak.
Och det är verkligen så här, du har rätten att säga nej, men är det ett skulle jag säga att det är ett rimligt beslut alla gånger. Om någon inte fattar vad jag menar, men som exempelvis då, om man tackar ja till en medicinsk igångsättning, då är det ju en viss ruljans av olika metoder. Alltså i alla fall om man börjar med till exempel angustel, alltså att man börjar med det medicinska, ja. Man har helt omogen tapp. Då kommer man ju försöka få det här igång med lite olika medel. Det kanske blir ballong, sen det kanske blir ta hål på hinna, kanske blir värkstimulerande dropp. För man vill fortsätta någonting som man har påbörjat.
Exakt.
Då finns det också kanske ett värde i att undersöka oftare för att se hur funkar den här interventionen som vi har gjort. Men även där, det är klart du får säga nej till vaginala undersökningar. Men det kanske är mer, eller det är mer meningsfullt än vid en fysiologisk födelse när det går framåt.
Mm.
Eller du tackar ja till en, du vill ha en epidural, men sen så kanske du inte vill ha värkstimulerande dropp. Den är svår också, för att sannolikt behöver du...
Inte helt ovanlig heller.
Nej, alltså. Inte alls. Och absolut. Men då bara att man vet också vad epiduralen har för effekter. Alltså den kan göra att det behövs lite hjälp utifrån. Typ så. Två vanliga exempel. Så att när man pratar om, just som sagt, varför definitionen är viktig. När vi pratar om fysiologisk födsel, det är några helt andra förutsättningar.
Ja. Skulle det vara intressant. Och man förstår ju också att, på ett sätt att det skulle vara svårt att alltså om man gjorde studier på fysiologiska födslar och försöka applicera det på sjukhus, det skulle inte heller alltid bli så bra eftersom det är så ovanligt.
Jag tror att det skulle vara bra om man hade större förståelse för fysiologiska födslar.
Absolut.
För det är ju någon typ av grund, och att man då undviker att patologisera i onödan.
Verkligen.
Och sen att man, eller snarare också att man är mycket tydlig med det man studerar och inte bara födslar som födslar.
Mm. Och också att jag tycker att det är mycket att man liksom har olika antaganden.
Ja.
Liksom. Att jag tror att vi pratar om samma sak, men det kanske vi inte alls gör.
Nej.
Liksom.
Exakt.
När vi pratar om födsel, och det är så lätt att säga att alla förlossningar är olika, men sen så liksom lever man inte så liksom när man på sjukhus, att allting är olika och att det kan se så jävla olika ut.
Mm. Och också fysiologiska födelser kan ju vara väldigt olika.
Absolut.
Verkligen. Ja, det var någonting annat jag tänkte på kring det där med språket. Ja, men jag kommer inte ihåg. Men det är bra att man pratar om det. Och, för det var väl jätteintressanta diskussioner, tycker jag, med vad folk... Hur de definierar olika ord och att det var så himla olika, inte minst bland barnmorskor. Men också att folk som skrev till mig som bara säger, även efter min långa story som bara, jag födde fysiologiskt men jag hade bara epidural på slutet eller någonting sånt där. Alltså whatever, det är inte exakt det som jag menade då.
Det är inte det du menade. För
nej.
Det är inte en fysiologisk födelse. Jag tycker att
är den dålig? Nej.
Nej, jag menar, jag undrar om folk, det är väl bara att folk tänker att de kan inte komma bort ifrån att du kanske tycker att fysiologiskt är bättre.
Ja, men det, precis. Och det var det jag försökte säga, att det här är inte värdering i det här, utan mer bara för att definiera orden för att veta vad man pratar om. Så det var också många som ville mycket så här, men om jag gjorde det där, är det fysiologiskt då eller inte? Och det var också, det är inte alltid som har ett 100% svar, och man kan tolka det lite olika. Och ibland är också det också så här, spelar det roll? Det spelar kanske inte roll i alla diskussioner. Jag tycker däremot det spelar roll, mycket roll i det som jag pratar om mycket med hemfödsel och säkerhet.
Ja.
Sen så, liksom om du upplevde att det kändes som att du födde i all din kraft och det gick framåt som du ville att det skulle gå framåt. Och då, jag tar inte något ifrån
då
din upplevelse. Ja. Oj då, ursäkta.
Oh my god. Thought you were a professional.
Ja.
Då kommer vi tillbaka till det här med alltså, att man jämför sig så mycket och man vill ha liksom någon typ av validation att min liksom upplevelse var så bra som jag vill att den ska vara på något sätt.
Mm. Ja, det som jag ville verkligen förmedla mer att så här, vi har alla olika förutsättningar. Vi har olika förutsättningar, vill också olika. Alltså på riktigt så har jag ingen åsikt om hur någon annan gör. Däremot att jag önskar alla bästa möjliga upplevelser och att de ska känna sig stärkta i det. Men,
och också veta vad det finns för möjligheter. Ja. Jag tycker det är också en ganska stor grej. Att man kanske inte ens vet vad det finns för möjligheter. Nej. Alltså vet man inte heller någonting om skillnaderna på hur födelser kan vara fysiologiskt eller icke-fysiologiskt. Då är det också svårt att liksom drömma om liksom the full scope av vad ens födelser skulle kunna vara. Vet man liksom inte alla alternativ, men man vet många, då kan man också se lite tydligare, ja men okej, det här är de grejerna som är viktigt för mig och de här grejerna är mindre viktigt för mig, och då kan man liksom försöka styra därefter.
Verkligen.
En sak som jag tycker att vi eller inte tycker, utan som inte var vi pratade tillräckligt mycket om, det är vad kan man göra för att liksom gynna det fysiologiska födandet på om man ska föda på sjukhus. Det tror jag ändå att det är många vill ändå fösa fysiologiskt, föda fysiologiskt, och vad kan man göra för att liksom ge sig själv så goda förutsättningar som möjligt? Jag tänker att det kan vara värt att tänka på att ju längre man är där ändå, då är det lite större sannolikhet att man kommer frångå det fysiologiska. Om man känner sig bekväm, att man kan vara hemma, att speciellt om det är så att man ringer och de säger men vänta lite grann, att det inte per automatik behöver vara något dåligt, utan att man kan se det som en chans att okej, men jag får vara hemma här i liksom min trygga vrå. Om man känner så.
Det som är så svårt med det här, och det här, man blir galen på hur systemet är uppbyggt, för att det är ju man liksom präntar ju verkligen in att det är sjukhuset som är den trygga platsen. Det är här du ska vara, känna dig trygg nog att kunna föda, men man får inte möjlighet att komma in där när man vill. Och det här kanske vi pratade om sist, men att det är ju någonting som dels man gör kanske på grund av platsbrist, men också som, det får man också lära sig under barnmorskeutbildningen, minns jag, just det här med att ju längre tid på sjukhus, desto fler interventioner, och det är en anledning till att man inte vill att man ska komma in under latensfasen, utan för då kommer det, man börja göra grejer som i sin tur har sina risker. Men det blir, så då som barnmorska ska man då skydda någon från sjukhuset som man samtidigt säger är liksom,
du
måste vara här och det här är din trygga plats. Så det kan ju absolut bli väldigt förvirrat.
Bli jätteförvirrat.
Och det är inte optimalt. Det som hade varit drömmen om det fanns lite mer sådana typ latenshotell eller liknande. Och att man får komma in när man vill, och att man också kan då, att det inte behövde betyda att man gör massa grejer. Men det är absolut, om man känner sig, om man kan liksom försöka kultivera någon typ av trygghet i sig själv, och känna att jag vet när det verkligen är dags för mig att komma in, och jag har möjlighet att stå på mig det, och jag är rustad med ett stödteam som kan hjälpa mig stå på mig det, så är väl det jättebra. Och att skapa en sån tillit, tror jag, det pratar vi om i olika avseenden, hur man kan göra det, alltså med förberedelse och att kanske luckra upp lite om man bär på rädslor och försöka bearbeta det långt innan födseln och ha sina verktyg i form av andning och allt sånt där.
Precis, jag tänkte, jag var med i somras, då åkte vi in faktiskt, och då liksom personen var liksom inte öppen alls och sådär. Och så blev hon ju såklart väldigt ledsen att hon blev hemskickad. Men jag tänker att det kan i alla fall vara att man åtminstone har tänkt tanken eller hört det innan, att så här, det kan också vara blessing in disguise. Att istället för att vara där då i 10 timmar, att så här, få gå hem, samla sig, liksom äta sin egen mat, att det har också potential att bli någonting fint. Det behöver inte bara vara dåligt. För jag tror att man har bara hört det som något dåligt att bli hemskickad, eller att de säger vänta lite grann. Men att det kan också öppna upp för en möjlighet att bli någonting bra. Sen också att Man kan, sån sak som vi brukar prata om, att man försöker göra det, alltså få oxytocinet att flöda så att liksom man ger kroppen så bra förutsättningar som möjligt att liksom jobba på som den behöver, att man släcker lamporna, att man har ett bra stödteam, och det kan vara en doula eller en vän eller sin mamma, sin partner, men att vara två stycken runt den som föder eller fler, det är ofta en fördel och liksom bidrar till extra trygghet för båda, skulle jag säga, inte bara för den som föder. Att ha en tredje person kan ofta göra att eventuell partner också känner sig ännu tryggare, vilket skapar ännu mer trygghet i rummet.
Och skriva förlossningsbrev tänker jag är bra, och ett jättebra konkret tips som jag, alltså det här är då om man just vill ha en fysiologisk födsel, och jag tänker på smärtlindring till exempel, att skriva att jag vill inte bli erbjuden jag ber om den smärtlindring jag vill ha, behöver inte bli erbjuden, just för att det är då man oftast blir erbjuden typ där i transition, om man ska det generalisera, det behöver inte vara just i transition, alltså som är senare delen av öppningsskedet när det är, kan bli ganska tufft en period och man ofta är ganska lite nära, man vacklar, man kanske ger upp, och då kanske det man behöver är ännu mer stöd och ännu mer uppmuntran snarare än en epidural, men beroende på dels att man inte känner barnmorskan som bistår en, också för att de inte känner dig och att de kanske inte har tid att vara helt närvarande där, så kanske man snarare blir erbjuden en epidural, och då är det väldigt svårt att säga nej till, och då kanske man känner, antingen känner man att åh, det var min räddning, vad bra att jag fick det, det är mycket möjligt, men man kan också känna att om inte jag hade fått den där frågan, då hade jag inte ens kommit att tänka på det, och då hade det gått, och det kan vara bara en så här, just för att man vet att det, man är väldigt mottaglig och man tar den arm som räcks ut. Men ja, om precis. Det är epiduralarmen, då tar man den också. Och det kanske inte är det.
Ja, men så. Absolut. Då...
Jag frågar själv.
Ja, exakt. Det är jättebra tips. Och så som jag det som skriver till mig, alltså att det tål att säga tusen gånger. Det handlar inte om att säga nej till massa saker. Men man kan fundera på, då, alltså lära sig lite om de vanligaste interventionerna, och känner man att liksom man inte är jättesugen på något, att man kan skriva jag tar gärna det här vid behov, inte på rutin. För att det behövs någonting, då är det såklart bra att ta det. Behövs det inte. Det handlar också om att bara stanna upp och kolla, behövs det här, och inte bara för att det här ger vi till alla, för så gör vi bara. Och att man behöver inte, man gör ingen en tjänst genom att bara, okej, men då gör jag så bara för att det är så ni brukar. Om det inte är någonting som du vill, så kan man säga just det. Jag tar det vid behov.
Precis.
Istället för vid rutin.
Vaginal undersökning är ett exempel på en sån. Alltså det är just, som sagt, det finns sin tid och sin plats. Men vid fysiologisk födsel, där allting verkar gå framåt, barnet och den som föder mår bra, det är ju inte så att man behöver göra vaginal undersökning för att det ska gå framåt. Snarare kanske det kan finnas ett värde ibland att inte veta exakt centimeter, eftersom man kan bli så himla locked in på det. Och också den som föder kan bli ganska nyfiken och vill ofta också veta efter ett tag, i och för sig. För man har stort fokus på de där centimeterna. Men det kan vara också någonting att överväga att inte foka så mycket på eventuellt. Men med det sagt, det kan man möta ett motstånd för. Men man har rätt att
absolut
säga det.
Men även om man kan möta ett motstånd, jag tänker ändå att man måste utgå ifrån att vad är det jag vill? Och det är det som jag kommer skriva också i mitt förlossningsbrev. Och det är det som liksom jag och mitt team kommer prata om att vi vill. Och sen så blir det diskussion. Ja, då blir det. Men ibland blir det inte diskussion. Så är det, så går det bra, och så kan man vara glad att man har gjort det väldigt tydligt i sitt förlossningsbrev.
Jag hade några diskussioner med folk som, det var dels en barnmorska som skrev, alltså hon var inte nöjd med det, men hon var bara så här, i Stockholm, vi har alltid så mycket, det är alltid fullt, Så att vi måste göra CTG och vaginal undersökning för att veta vem som ska få plats. Och då kände jag dels, vad så här, men också att är det, där kan man verkligen fundera på, är det liksom det bästa måttet på att veta vem som behöver mest stöd? Alltså det kan ju vara en som inte är öppen alls då. Okej, CTG, om du ser någon som har det värsta patologiska CTG, då är det ju bra att komma in.
Mm.
Men någon, jag vet inte, då sätter man alldeles för stor vikt vid det här med centimeterna, som de ska, det ska säga så himla mycket om hur långt det är kvar då, antar
man. Verkligen. Och det är så långt det är kvar
och vilket, hur mycket stöd man behöver.
Det är så svårt att förstå. Alltså, det vet man ju att man inte kommer veta.
Nej, men
hur långt det är kvar.
Du vet inte alla. Och jag vet inte om det hon menade var just att man ska leta efter någonting patologiskt och då ta in dem. Men jag tror inte att det handlar om det. Nej. Utan det är mer. Och det är verkligen skevt.
Det, och det är också, verkligen.
Jag blir också ledsen för att jag känner att man inte, gud vad man inte får ut, om man snackar obstetrisk sjuksköterska, om man inte får utrymme att liksom använda flera sinnen för att kunna bedöma en sån sak. Och det var också när jag pratade med några andra barnmorskor om det, och då var några så här, men om man inte känner sig bekväm att acceptera någon som säger nej till det här, då måste man hämta en kollega som är bekväm med det. Det är inte okej, liksom.
Exakt.
Det är inte tvång. Det var ju någon som skrev det också, att hon var ganska nybliven doula, och hon hade fått kravet med två av hennes, de som hon har varit med på, omföderskor båda två, som har blivit då påtvingade, eller de får inte bli insläppta om de inte gör vaginala undersökningar, och de ville inte göra det, men det var tydligen krav. Och så hade de fött också strax efter, alltså 5 timmar efter eller någonting sånt där. Men det tycker jag är helt
lagen med.
Ja, det där är inte lagligt.
Lagen.
Det är inte det. Alltså,
det där är inte okej. Okay. Ja, man ska ge lite mera tips, tänker jag. En annan bra grej kan vara att om det finns ett badrum, att vara i badrummet.
Mm.
Där brukar folk inte storma in på samma sätt om personalen behöver komma in bara för att hämta någonting eller skriver någonting på datorn, så blir man inte störd av det för att man själv är inne i badrummet. Där kan man oftast göra det mörkt. Och liksom, det är ganska lätt att få stillsam stämning.
Och varmt ombord. Men du, när du säger det, då kommer jag på, vi har ju ett helt avsnitt om det här. Hur gör man sin sjukhus? Alltså, vi har ett helt avsnitt.
Aha, ja. Okay. Ja, då jag kan
länka, för vi sa exakt det där tipset. Vi har ett avsnitt av
okristat
om hur, typ, det heter någonting, typ, så här, hur föder jag fysiologiskt på sjukhus eller någonting.
Ja, okej, okay, perfekt. Ja. Well.
Så kolla in det.
Det var en påminnelse.
Jag hade tänkt berätta när jag skrek på Amat. Jag gör aldrig det. Skrek på honom.
Du blev vansinnig.
Och ja, jag skrek alltså så här. Skrek och båda barnen började gråta. Lalo fick, han tyckte inte om det. Men jag kan berätta det. Jag kan berätta nästa gång. Det, ja. För det blev okej. Okay. Ja, han blev rädd. Blev okay. Nej, och säger blev typ rädd för han alla, jag vet inte vad är det som hände. Han frågade oss i morse, då höll vi på att prata om den här renoveringen, så alltså, vi bara pratade normalt. Han bara, bråkar ni? Alltså vi brukar inte ens.
Ja, men det är därför han är helt skärrad.
Nu han ja. Men jag ska berätta om det. Påminn mig nästa gång.
Det ska jag verkligen. Bråkar ni nu?
Eller han var inte så. Eller han frågar mig så. Om vi bråkar. Nej, vi bara pratar. Pratar om renoveringen.
Man bara, vad fan, både Lalo och Sia kan verkligen skrika till riktigt ordentligt. Sen när någon annan gjorde det så bara, oh my god, nej.
Nej, men de var så aldrig. Bara, vet du, jag tror, alltså har jag någonsin skrikit på Amat?
Nu har du det.
Ja. Jag, alltså jag har höjt rösten och varit otrevlig. Men alltså var
jag
så här,
liksom inte heller vad sa jag, reagerade han?
Jag tar hela historien sen.
Okej, okay, jag är spänd.
Ja.
Okej, okay, ja, men det blev väl lite summeringsavsnitt. Det kan man också behöva ibland reflektera lite grann. Eller hur?
Mm, ja. Det var så länge, jag borde ha lyssnat på avsnittet innan, för jag kände att det var så länge sedan, så jag kommer inte ihåg så mycket. Men det var kul att det väckte tankar och respons. Ja. Det gillar vi.
Hos er och hos oss. Ja. Det är alltid bra att
förtydliga.
Vända och, ja, förtydliga, och sen liksom också vända och vrida och också diskutera, vad, det här, alla, alltså man antar så mycket grejer som sagt.
Oh.
Vi gör så här, men vad betyder det egentligen? Vad betyder det för dig? Vad betyder det för mig? Mm. Det är roligt.
Mm.
Okej, okay, men...
Nu ska jag äta en bananmuffin. Jag åt den här på vägen hit. Den var så god.
Oj,
köp en till.
Bananmuffin. Mm. Okej.
Okay. Hej då, guys.
Puss och kram.
Puss och kram.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.